Vi ska fortsätta och Vetlanda. Jättekul att vara här igen. Mina gamla hemtrakter, min uppväxt. Liksom. Jag har många ljusa minnen från Vetlanda. Jag hoppas en del har lite ljusa minnen från mig också. Det är inte säkert att alla har det, men jag tror det. Men i vilket fall som helst så här växte jag upp och mina kära föräldrar bodde här ute i Skede. Och frid över deras minne. De finns inte kvar med oss här längre, men de är hemma hos Herren. Och här i Vetlanda så upplevde man mycket olika saker. Man träffade många människor som har väldigt fina människor som man kanske inte har så mycket kontakt med idag. Men här fick jag också uppleva mitt Betel, som det heter då. Som nioåring så fick jag gå ner i dopgraven här borta i Pingstkyrkan. Ett kvarter härifrån, och jag var helt beslutad om att jag skulle följa Jesus. Och där mötte jag verkligen Gud på riktigt. Liksom. Men det vet du, Anna, min syster som sitter här, att jag var rätt allvarlig när jag skulle döpas där. Men sen så blir ju livet som det blir, och kontakten bröts lite grann med allt som lockade, pockade i världen. Och jag ville först både äta kakan och så ville man ha den kvar då, va? Men det gick ju inte så bra att göra det. Så då blir man liksom lite utkickad ur det här med gudsgemenskapen då. Och det, man kände sig lite som en förlorad son och sådär. Men man insåg att till slut att fadershuset var ju mycket bättre. Och det innebar att jag fick komma tillbaka som 15-åring när jag var här i en judungsaula. Och var en liten, jag höll på med musik då, så det var ju en grupp som spelade lite grann och så vittnade de också. Och då kände jag att wow, nu talade Gud till mig. Och då kom jag tillbaka som 15-åring. Och då sa min kära klasskompis så här: haha, det kommer aldrig hålla, sa han till mig. Men här står jag nu, styvt 40 år senare. Och det håller. Kan bara meddela, det håller fortfarande. Och det är ju fantastiskt att man har fått vara med på vägen ett tag. Vad kan man mer säga om detta? Det är alltid någon killjoy som vill ha en sån där guacamole-klubba, ni vet, och slå ner den när man poppar upp och så. Men problemet med en kristen är att slår du ner en så poppar du upp en ny på ett annat ställe istället hela tiden då. Och det är det som hände i Romariket när församlingen var i sin ungdom. Ju mer man slog på de kristna, ju mer poppade de upp överallt. Det gick liksom inte att slå ner dem. Och till slut så insåg man att det är ingen idé att försöka fortsätta slå. Nu måste vi får helt enkelt joina dem helt enkelt. Och det var det som hände. Att man gjorde det till statsreligion så småningom. Och det, allt vad det innebar kanske inte var det bästa. Men det är detta också som vi ser tragiskt nog i Iran nu. Och på andra platser med totalitära regimer. Att man försöker kväsa de här som kommer till tro. Va? Men det går inte riktigt, utan församlingen växer, för att det är så att martyrernas blod, det är evangeliums utsäde, det vet vi om. Och jag har ett litet budskap idag, och det är att Gud vill bygga och han vill bo ibland oss, mitt ibland oss. Det blir jag för långdragen så får ni säga till. Och blir det för är det någon som känner så här att det där var väl inte riktigt rätt, men det är okej. Då tar jag det, men jag försöker då presentera det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är viktigt att allt får prövas som vi säger och enligt skriften, så att det är enligt skriften då. Och då hoppas jag att det är. Och vi börjar med lite grann i Eden här då. Den tragiska separationen när synden tvingade människan bort ifrån Gud och Eden, och vi fick valet att lita på Gud eller att inte lita på Gud och ta det här lockande lilla frukten. Och vi vet att det här valet blev förödande för mänskligheten. Vi litade på ormens kluvna tunga, och målet med våran skapelse det var att vi skulle ha den här fantastiska relationen som vi hade med Gud. Och hans direkta mentorskap. För Adam gick ju och pratade med Gud i lustgården. Så Gud var som en mentor för honom. Men det var tyvärr över, för det gick inte längre. För synden var i vägen. Och det fanns en annan oblid aspirant som ville vara med Och han var inte mentor i något gott, utan han var mentor i ondska som vi litade på. Och det blev vårt fördärv då. Och han blev därmed förste över våran värld. Där gav vi bokstavligen honom den makten som vi fått att regera och råda på jorden under Guds mentorskap. Och där befinner vi oss idag. Vår värld, den är ett sjunkande skepp. Man behöver inte vara profet för att liksom se att vår värld håller på att sjunka, utan man kan bara öppna morgontidningen och så kan man läsa. Och så ser vi att det är tyvärr så att det här skeppet sjunker. Men mitt i allt det här sjunkande skeppet så finns det en motståndsrörelse. Ett skydd som gör att båten inte har sjunkit än, och den heter Guds församling. Har ni hört talas om den? Vet ni vad den kallas för? Den kallas för världens hopp. Den kallas för ljuset i mörkret. Vad förmår den här då församlingen mot allt detta mörker och allt detta elände som vi ser? Jo, det finns några saker. För det första då, den står fast när allt annat gungar. Den står fast på en klippa. Och det är klippan Kristus. Tycker du som många andra att det gungar lite i vår värld just nu, så är du inte ensam. Det gungar. Och då säger Jesaja 28:16. Därför säger Herren Gud så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten. En dyrbar hörnsten. En fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Wow. Det är ju vilket budskap. Men det står också vidare i Jesaja 8:14-15 att han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, krossas, snärjas och fångas. Och här ser vi en tydlig skillnad där. Och klippan finns där i Sion till somligas förtret. Men den finns i Sion, den är lagd i Sion. Den är synlig för alla, och den som tror på den, han kan vara trygg, men den som inte tror, han snubblar och faller, krossas, snärjs och fångas. Och detta säger Jesus om sig själv också i Matteus. Och det säger också både Petrus och andra i Bibeln. Det är ett centralt tema, i Bibeln, detta med klippan då. Och vi vet ju det, att det finns inga historiker som idag förnekar det faktum att Jesus vandrade här på jorden. Han gick här och det är ingen seriös historiker som avfärdar att hans existens, så att säga. Och det finns mycket belägg. Det finns långt mycket mer belägg för honom än vad det finns för många andra historiska personer. Men frågan är, vad gör vi med hans undervisning och hans försoningsgärning? Litar vi på det så mycket att vi tycker att det är värt att bygga våra liv på den? Eller litar vi på något annat? Litar vi på oss själva eller den här världen? Och här finns det här som vi hörde profetian nyligen, en vägkorsning. Det finns en korsning här, och det finns ingen medelväg. Det är antingen litar vi eller så gör vi det inte. Och profeten Jesaja fortsätter att beskriva tillvaron för folket som inte frågar sin Gud. I Jesaja 8:20-22. Och så tar lite vatten. Om de inte talar, enligt detta ord, finns det ingen gryning för dem. De ska dra igenom landet ansatta och hungrande, och när de hungrar kommer de att brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt och de ska se ner på jorden, men se, där är bara nöd, mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Här beskrivs vanmakt hos den som inte litar på Gud. Det finns en tydlig skillnad här. Jesaja säger 48:18, det finns ingen frid för de ogudaktiga. Paulus understryker det till romarna i Romarbrevet 2:9-10. Nöd och ångest ska drabba varje människa som gör det onda. Juden först, men också greken. Men han beskriver också en annan verklighet. Men härlighet, ära och frid ska var och en få som gör det goda. Juden först, men också greken. Vilket tycker ni låter bäst? Vi får välja. Den som tror mina ord, säger Jesus, han bygger sitt hus på klippan. Och den som inte tror mina ord, han bygger sitt hus på sand. Det känns som att jag är byggd av sand, sjunger Molly Sandén. Har ni hört det? Helt ärligt, säger de, finns det någon som är hel? Helt ärligt, finns det någon som aldrig gör fel, sjunger hon också. En jättebra fråga. Den är väldigt existentiell och inbjuder till att vi ska svara på den frågan. För att det finns verkligen en som gjorde det. Hans namn är Jesus Kristus. Han levde sitt liv perfekt utan att göra något fel. Det innebär att han var helt oskyldig till synd. Helt ren i sin själ. Det här är jättegoda nyheter för alla att han gjorde det. För att han levde inte så för sig själv utan för dig och för mig. Och när vi då genom våra livs felsteg, misslyckanden och sandslott som vi har byggt. Genom det så korsfäste vi faktiskt honom. Vi behöver inte titta så långt vem det var som korsfäste honom. Vi kan titta i spegeln. Och vad var det som hände då? Jo, ifrån hans sargade kropp så rann ett oskyldigt blod. För dig och för mig. Och det har kraft att rena våra trasiga själar. Det är de goda nyheterna. Att han har kraft att rena oss. Och han inte bara renar oss. Han inbjuder oss till att bygga våra liv på honom. Och där finns det ingen rasrisk. Där finns det ingen rasrisk. Där håller det. Den som har lite koll känner till Surte-katastrofen utanför Göteborg. Många år sedan. Men det var 30 bostadshus som förstördes och 450 familjer blev hemlösa. Och orsaken till detta var att leran i området förvandlades till en flytande massa. Det blev kvicklera. Och det var troligen utlöst av att det regnade så mycket. Och då blev det så med de här byggnationerna. Och det var ett stort område som började röra på sig och bara flyttade sig ut mot Göta älv. Och tittar man på bilder därifrån så är det spektakulära bilder. Husen står så här liksom, i den här leran. Liksom. Där vill man inte vara när husen rasar. Och det är så här, min vän, att vårt liv och ditt och mitt liv, det är en byggnad. Vi bygger någonting med våra liv. Och vad bygger vi egentligen? Var, för att ställa de pedagogiska frågorna, var någonstans bygger vi? Hur bygger vi? Och med vad bygger vi? Vi vill ju inte att våra livshus, det vi har byggt, det ska rasa. Liksom som ett korthus. Vi vill att det ska vara något värt. Liksom. Och man behöver göra matten först, inte sen. För att det är så här att man skulle ju inte ha byggt i Surte. Det är ju mängder med klippor i hela Bohuslän och bra mark och så. Men det är ju lätt att vara efterklok och tänka att ja, varför gjorde vi så här? Nej, men om vi bygger våra liv på klippa med stadig mark, om du gör det under där du har stadig mark, då kan du slappna av. Vad mer händer på den här klippan annat än att du är trygg då? Jo, det står så här också. Jag säger dig, du är Petrus, Matteus 16:18, om du undrar, och jag läser. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Vad står det sen? Och helvetets portar ska inte få makt över den. Helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus tog sina lärjungar till Caesarea Filippi och där vid grottan i Hermon som var föremål för avgudadyrkan och djur och barnoffer och allt möjligt hemskt. Till och med romarna tyckte att man gick för långt och sa han så här, helvetets portar, det var där han sa, helvetets portar. Han såg den här grottan. Och rent pedagogiskt sa han, de har inte makt över er. De har inte makt över min församling. Och helvetet är kanske också ett bygge då eftersom det har portar, står det här då. Och idag ser vi bokstavligen de här portarna i vår värld på olika sätt. Exempelvis i de här så kallade Epstein-filerna som har liksom kristalliserat sig här nu. Och det som man tänkte att det här var ju bara konspirationsteorier, det kan inte hända. Jo då, det var sant. Maktens män och kvinnor, de har tydligt nätverkat och ägnat sig åt fullständigt avskyvärda, groteska handlingar. Är vi förvånade över det? Nej, knappast. Vi är inte det. För att vi vet att vår fiende är en mandråpare från begynnelsen. Det är så. Han hatar oss. Och han vill inte bara stjäla, slakta och förgöra. Han vill stjäla, slakta och förgöra. Men, och så vill också hans lakejer förstås. Då, de här. Och att det är maktens män som har gjort det här. Då. Det visar ju på att det är ondska i grundvalarna i det här världsbygget. Det är ju det visar. Det är en koloss på lerfötter. Och då ska du läsa, min vän, vad Daniel skriver om den här världens stora och väldiga riken. Då får du reda på hur den här filmen om vår värld kommer sluta. Den kommer sluta på ett fantastiskt bra sätt, men inte utifrån de som bygger de här rikena. Men jag ska inte, det får du läsa själv. Men kommer det fortsätta på det här viset? Det är bara att slå upp Daniel och läsa. Ja, det kommer fortsätta. Vi vet att det kommer förnekare. Det har gått ut flera. Det kommer en som kommer förneka allt vad Kristus är. Och han kommer för en liten stund att utöva sina villfarelser och förförelser. Bakom sig har han den gamla ormen Satan, och vid sin sida har han en falsk profet. Enligt aposteln Johannes uppenbarelse om ändetiden. Undrar ni vem den profeten kan vara? Ja, man behöver inte fundera så mycket, tycker jag, på det. Han vet i alla fall att hans tid är kort, och han kommer göra allt ut för att förvilla dem. Till och med de utvalda, står det så. Så att, behöver vi vara uppmärksamma på detta? Och behöver vi vaka över det vi har fått ifrån Gud? Ja, svaret är ja. Behöver vi fortsätta sätta vår förtröstan på Gud? Ja, det behöver vi. Behöver vi bygga våra liv på hans ord, på klippan? Ja. Behöver vi be? Ja. Behöver vi en sund och trygg församlingsgemenskap? Ja, det gör vi. Mer än någonsin förut, alltså. Jesus, som till sitt yrke kallades för det grekiska ordet tekton, som vi har översatt snickare, men som faktiskt sannolikt innebär att han kunde lite mer än så. Det innebar att man var kunnig i alla slags byggnadsarbeten, och eftersom husen byggdes mycket i sten på den tiden, så är det mycket sannolikt att han hade också den kunskapen. Mycket talar för att han hade det, även hans liknelser. Han säger så här: bygg inte på sand, bygg på klippan, exempelvis. Det talar för det. Och Jesus sa så här i Matteus 21:42: har ni aldrig läst i skrifterna, stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten? Han visste vad han pratade om. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Han betonar här, förutom platsen då för byggnaden, även byggnadens grund. Grundstenen, hörnstenen, det var det man byggde huset, hela huset efter. Om den var sned så blev hela huset snett. Alltså, det byggde ett liv med rätt grundsten, sa han, så blir det andra bra. Och vi vet att fariseerna, de förkastade den här stenen. De ville inte tro. Hur mycket gott han än gjorde, hur mycket bra han än sa, hur mycket under han än gjorde, så var de inte intresserade av att höra eller lyssna. Med seende ögon och med hörande öron. De ska inte höra fast de har hörande öron. De ska inte se fast de har seende ögon, sa han. Och mitt framför näsan på honom så missade de som trodde att de satt på sanningen. De missade sanningen. De missade honom, Messias. Och det står i Matteus 21:43. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad, och så vidare. De hörde hans liknelser och de förstod att det var om den man talade om. Och då ville de gripa honom och döda honom. Men de var rädda för folket eftersom man ansåg att han var en profet. Känner vi någon teolog med stort CV som menar sig sitta på alla svaren, och som när vi börjar liksom granska det här lite grann, så visar det sig att det har inte riktigt med den här Bibelns Jesus att göra. Men det ligger väldigt nära. Ja, då är det kanske dags att dra öronen åt sig lite och börja fundera. För många går tyvärr vilse i den här stora teologiska djungeln som finns. Jag säger inte att vi behöver verkligen teologi, men be aware. Liksom. Teolog, det är ingenting som har en andlig vattenstämpel att det här är bra. Utan vi måste vara uppmärksamma. Jag vet att i Stora rådet så fanns det jättemånga teologer som var verkligen inte var Jesus bästa kompisar, kan man säga. Det vet vi. Men ännu mer än tidigare, du och jag, vi behöver bo på klippan. När allt som kan skakas kommer skaka, då har vi fått klippan som inte kan skaka. Regnet kommer att komma. Jag lovar, det regnar redan. Har ni märkt det? Många säger samma sak till mig. Vad händer med vår värld, säger mina kompisar. Som inte alla tror. Vad kan du vara trygg, min vän? Bara på klippan, ingen annanstans. Och hur gör vi då med den här klippan? Vad tar vi med oss till bordet, som man säger på engelska? Om man får köra lite svengelska. Jo, i tredje Mosebok 23:3 så står det: 6 dagar ska arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbatsvila, en helig sammankomst. Här står det helig sammankomst. Ja, vad är det? Jo, det är när vi samlas i församlingen. Här förknippas det med vila. Det är tid för att vara med Herren, det är tid för uppbyggelse. Hur går det till när vi tränar våra kroppar? Hur bygger vi våra muskler? Jo, vi tränar och tränar, men det är inte träningen som bygger musklerna. Utan vad är det? Det är vilan som bygger musklerna. Det är för att då reparerar kroppen de här skadorna som har blivit efter träningen. Då, va? Och fariserna, de gjorde sabbaten viktigare än människan. De sa så här, Jesus sa så här att sabbaten är för människan. Det är inte tvärtom. Och när vissa då i våra församlingar talar om att bygga, menar man att inordna sig i ett system. Man menar att man ska... det är en kultur som bildligt talat sätter sabbaten före människan. Och människan blir inte så viktig i vår församling, utan det är liksom vår verksamhet, det är våra program och våran kultur kanske. Och allt det här trumfar allt annat, så att människan kommer i kläm. Men det är viktigare, det viktigaste för oss är inte det. Jesus sa så här: det är jobbigt när det är människor som går till kyrkan och känner att jag blir bara stressad. Det är inte meningen att det ska vara så. Utan det är meningen att man ska kunna få vila när man kommer till Gud. Man ska kunna känna det att här finns en plats där det finns liksom vila för oss. Och Jesus sa så här: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska ni få vila. Jag säger inte att vi inte ska jobba eller lägga manken till, men när vi låter Guds ordningar vara prio och inte de mänskliga ordningarna, då blir vi påfyllda och då går vi uppbyggda från våra samlingar. Så det gäller att inte bygga med hö och trä och strå som det står, utan med något annat då. Och Romarbrevet 12:1 så står det så här också, om vi fortsätter då lite grann vad det innebär. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga tempeltjänst, eller gudstjänst som det står i nya översättningen. Vad är ett offer? Jo, det är något du ger till Gud som du inte räknar med att du ska få tillbaka. Ett offer, det är helgat, det är avskilt för Gud. Det låter ju jobbigt, men vad säger Jesus då? Jo, han säger så här: den som mister sitt liv ska ändå finna det, säger han. Det kallas för himmelsk matematik det här. En väldigt bra matte, den gillar jag mycket bättre än den andra matten som vi räknar på. Men Gud kallar dig i första hand till honom. Han kallar dig till barnaskap. Han kallar dig inte till slavarbete, inte till underkastelse, inte till utbrändhet. Han kallar dig till sig själv. Och där kan du vara trygg på den här klippan. Du ska inte behöva vara rädd att bli nedsparkad ifrån den om du inte gör tillräckligt mycket. Då har du kommit till fel klippa, min vän. Utan när du kommer dit, då finns det vila. Var inte rädd, säger Jesus. Det används jättemånga gånger i Bibeln. Inte 365 gånger som man säger, men det används många gånger. Och det är Jesus som säger det många gånger. Och det pratar vi om syndarens vän. Och då får till och med jag vara med. Och du och allihopa. När han får forma våra lerkärl som han vill, då blir det vad Gud har tänkt. Och vi går vidare lite grann och funderar lite på vad är det här, något som ligger på Guds hjärta? Ja, Gud vill verkligen bygga sin församling. Det finns ingen tvekan om det. För om vi läser Matteus evangeliet 16:15 så står det så här. Då har uppstått en debatt om vem Jesus är. Och han sa till dem: och ni då, mina lärjungar, vem säger ni att jag är då? Och Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus så här: på denna klippa, på din bekännelse, på denna klippa, utifrån din uppenbarelse om mig, så ska jag bygga min församling, säger Jesus. Och detta är Guds verk, och det är sanning, marvelous kan man säga. Det är alltså så att det är ord direkt från Jesus till sin apostel, och han börjar med dig och mig. Han börjar när vi förstår vem han är och att vi erkänner vem han är. Och så. Då vet vi att han börjar. Då har han börjat liksom. Och då bygger han oss, vet ni vad, från ben, senor, nerver och kött. Sen blåser han sin ande i oss. Och sen, vet ni vad som händer? Sen bygger han våra familjer. När du börjar liksom ta detta till din familj, då bygger han din familj. Och sen bygger han sin församling. I Efesierbrevet 3:10 så kan vi läsa om församlingen som gör, det står vad församlingen gör. Den gör Guds vishet känd i sin väldiga mångfald inför härskarna och makterna i den himmelska världen. Där ser vi uppgiften. Detta är hans eviga beslut, sägs det där. Det är alltså ingen ny fluga, utan det här är evigt beslut då. Och detta är då det som gör att makterna, furstarna i den himmelska världen, de bävar. För när Guds församling återspeglar honom som sitter på tronen, då vet de att de har inte en chans. För församlingen är hans kropp på jorden och han är huvudet i himlen och han sitter på tronen och han äger all makt i himmel och på jord. Så att det är så, Gud har lagt makt hos sitt folk. Herren ska ge makt åt sitt folk, står det i Saltaren. Och det har han gjort genom Jesus i sin församling. Men Gud vill bo ibland sitt folk, och därför sa han till Mose, genom Mose till Farao, släpp mitt folk så att de kan gå ut och hålla gudstjänst åt mig i öknen. Och därför gick han före dem när de hade vandrat ut i en målstod och en eldstod. Han banade vägen för dem, och därför bodde han i tabernaklet som var ett tält med Israels folk, och han uppenbarade sig för dem där. Det är också en direkt förebild på Jesus som tog mänsklig kropp och tältade ibland oss, står det faktiskt att han gjorde. Jo, hur då? I Johannes evangeliet 1:14 står det så här: och ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Det grekiska grundordet här är eskenosen, som kommer från ordet skene, som betyder tält eller tabernakel. Den bokstavliga betydelsen är alltså här då, han tältade bland oss. Han slog upp sitt tabernakel bland oss. Det är ganska mäktigt när man tänker på det. Och därför blir ju tabernaklet så jätteintressant. Alltså vad var det som var i det här tabernaklet egentligen? Och jag tänkte vi ska stanna vid några saker idag. Men Gud vill verkligen bo ibland sitt folk. Det var därför som David fick ritningarna till templet och Salomo kunde bygga templet efter dem. Det var därför som han kallade Zerubbabel och sa så här att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, när han skulle bygga det andra templet. Och det var därför som han utvalde kung Cyrus att ge favör till judarna. Han gjorde ett edikt som fortfarande finns att se på British Museum, den så kallade Cyrus Kyrusrullen, cylindern, tack, där var det, så heter det. Och där kan du läsa om detta, att han gav detta i diktet. Och därför så sände han, när tiden var inne, sin enda son för att uppenbara fadern som det felfria offerlammet, också för att bära all vår synd på sig. Så ända från början i Bibeln ser vi temat, Gud vill bo ibland sitt folk. Jesus säger så här om sin kropp: bryt ner det här templet så ska jag bygga igen, upp det igen på 3 dagar. Han säger alltså att hans kropp är ett tempel, säger han. Om du läser Korintherbrevet så står det så här: vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Alltså Gud säger om dig, din kropp är ett tempel. Och han säger om församlingen, ni är, nu läser jag Svenska Kärnbibeln, 1 Korintherbrevet 3:16. Ni är inte vilken byggnad som helst. Vet ni inte att ni, hela församlingen i Korint, ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så att det där är ju då spännande. Hur var det då med tabernaklet? Man lämnade ingenting åt slumpen i tabernaklet, utan det var skickliga konsthantverkare. De byggde med vishet. De lämnade ingenting liksom sådär, utan allting var gjort i minsta detalj. Va? Och Gud har ju samma tanke med dig och mig. Han lämnar inget åt slumpen i våra liv. Han gör inte det. Han vill att det ska bli bra. Han har en ritning och han har tänkt att vi ska återspegla det här i våra tempel. Det han vill att vi ska återspegla. Och vi måste använda ritningen, och den har vi i Guds ord. Det är inte svårare än så. Tabernaklet är fullt av massa skuggbilder och förebilder och typologier. Men Med utgång i tabernakel vill jag bara peka på några centrala saker kring församlingen då. Och om vi börjar i Apostlagärningarna 2:42 så står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Vi ser att församlingen var trogen och hade trohet till fyra stycken verksamheter. Och för att börja med nummer ett då, apostlarnas undervisning. Nu tittar vi i tabernaklet då. Jo, men arken, den var central i tabernaklet. Den stod sig helt centralt. Och den betydelsen, Jesus i centrum, betyder det. Och där fanns en nådastol på den. Och nådastolen betyder att där möter vi honom. Och i arken där, då låg de här tavlorna med Guds ord och lära. De låg helt centralt i tabernaklet. Och det är så det måste vara i vår församling också. Vi behöver ha hans ord boende rikligen ibland oss. Vi behöver läsa på, vi får inte vara okunniga. Vi måste göra som profeten Hesekiel, han åt upp bokrullen. Det blev ett av honom, ett med honom. Alltså det var tufft, men det var så. Jag menar inte att vi måste göra det, ni förstår ni, men vi måste in i detta. Ordet behöver förkunnas i våra församlingar och till vår omgivning. Och då är det några saker. Apostoliskt, profetiskt, lärande, vårdande, evangelistiskt. Alla de här sakerna behöver vara med. Varför då? Jo, men för att vi behöver lära känna höjden, vi behöver känna bredden, vi behöver känna djupet liksom. Vi behöver ha dimensioner. Och därför så behöver vi de här tjänstegåvorna i församlingen. Jag ska inte gå in mer på det idag, men det är viktigt med att vi får alla perspektiven liksom. Det är jätteviktigt. Kommer ordet göra skillnad i våra byggnader? Ja, om du och jag församlingen bygger på med hans ord så bygger vi med evigt material. Och det står så här, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Så det är skönt. Nästa ben som vi har, brödragemenskapen, då vet vi det att vi lever i världens mest individualistiska land, sägs det här i Sverige. Och konsekvensen av detta är att allt fler människor blir ensamma i vårt land. Autonomi har ju varit ledordet här så länge. Det är min karriär, det är min utbildning, det är vad jag ska göra som är viktigt. Och det här påverkar hela vår kultur, och då ser vi faktiskt i hur man tittar på demografi, hur folk bor. Liksom 36-40% är ensamhushåll i Sverige faktiskt. Det är en ganska stor siffra. EU-snittet ligger på 27% då. Vad vi än tycker om det så är det så här att vi är skapta för gemenskap. Jag tror inte Gud hade tänkt riktigt så här. Jag tror att det är tyvärr inte så bra för oss att det är så. Men Gud, han utvalde ett folk. Och tabernaklet då, det stod faktiskt i mitten av stammarna. Det stod i mitten av folket, så stod tabernaklet där. Och på bordet då, där låg det skådebröd i tabernaklet. Och bordet betyder gemenskap. Och där fanns ett bröd för varje stam. Det talar om det här att någonting som vi som församling måste utmärka oss på, och det är gemenskapen. Vi är kallade att bära varandras bördor, vi är kallade att leva för varandra liksom. En ensam lem, man ser inte ett ben gå runt liksom, utan det funkar inte. Vi är lemmar i kroppen, vi måste vara insatta i kroppen, vi måste vara tillsammans. Då funkar det. Och nästa ben i tabernaklet är drickoffret. Och det är prästerna som åt bröd och vin varje sabbat på nattvarden, så åt de detta. Varför då? För att de skulle fika, eller att det var välsignat? Nej. Det pekar tillbaks på själva kärnan som vi alltid måste påminnas om och komma tillbaka till. Det är nämligen Kristus och honom som korsfäst. Det måste bli ett med oss, och det får vi aldrig glömma. Eller liksom äta det på ett ovärdigt sätt, utan den stunden vi har glömt det här, då har vi glömt vilka vi är liksom. För det är där vår identitet har skapats. Utan det är vi inga faktiskt, och genom det har vi fått allt, och därför så äter vi symboliskt hans kropp och dricker hans blod. För om vi inte gör det så har vi ingen del i honom. Det är så viktigt med den här påminnelsen, så viktigt är det faktiskt. Sen har du rökelsen, det betecknar bönerna, och det finns massor att säga om bön. Men, och jag har egentligen inte Om du läser Kärnbibeln, andra Mosebok 30-34, så står det där: ta dig söta kryddor, självrunnen kåda, sjönagel och galban, söta kryddor med ren rökelsehärts av varje sort ska du ta samma vikt. Den här rökelsen här, det pratas om, det är bilden på bönen. Och faktum är att de här olika sakerna, olika komponenterna är olika typer av bön kan man säga, som man kan göra då. Det är bland annat betecknar, det kan ni läsa i Svenska Kärnbibeln, jag går inte in på det mer, men det är i alla fall exempelvis den rena rökelsehärtsen, det är en bild på tillbedjan. Och det ska vara kryddat med salt. Och det är en bild på renhet och helhet. Salt skyddar mot förruttnelsen. Och därför ska det vara överallt. Denna vecka så har vi Vetlanda Fri bett 24-7. Med avslut i fasta. En församling som ber, det är en församling som andas. Det, ju mer vi ber, ju större kapacitet får våra lungor. Ju större möjlighet har Gud att gripa in. Och lite om detta ser vi i Första Thessalonikerbrevet 5:17. Där står det: be oavbrutet. Det står precis som den här autonoma andningen som sker utan att vi tänker på det. Vi andas. Så ska det vara med bönen. Det ska liksom bara ske automatiskt liksom då. Och det är så här att allt Guds verk har startat, startar och kommer att starta med bön. Och utan bönen så blir det ingenting. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 2. Jag ska inte läsa det, men det ska jag. Det står så där: det var alla samlade i bön och då kom ett dån från himlen. Och tungor av eld fördelade sig på var och en av dem. Och de förkunnade Herrens gärningar på alla språk. Här ser vi att i bönen så föddes den första församlingen och den växte explosivt. Och detta har inte förändrats. Församlingar föds fortfarande i och genom bön. Och det församlingar ska göra föds genom bönen. Bönen är en förlossningssal. Där är det hårt arbete liksom. Det vet alla ni som har varit i en förlossningssal, att där jobbar man hårt. Det är obetalt bort när man får se resultatet, eller hur? Har ni hållit den här lilla tjejen eller killen i armarna så inser ni det att wow, det här är ju, det vill vi inte missa liksom. Ja, jag har hållit på ganska länge. Jag kanske ska runda av. Jag ska inte säga allt som jag tänkt idag, men det finns i alla fall fyra centrala teman. Det är kärnor i allt församlingsliv som vi ser i Apostlagärningarna. Och det här bygger våra liv och det bygger församlingens liv. Hur enkla de än kan tyckas vara så är det det som bygger församlingen. Och vi har sett ett folk, vi har sett Israel som gjorde rätt i bygget. De hade Herren med sig hela tiden. De gick töcken eld, tabernakel, uppenbarelsetält. Men vi ser också ett folk som viker bort. Som hans närvaro inte vore nog. Vi har sett att det finns exempelvis på när Mose gick upp till och skulle få lagen och prata med Gud. Då han gick upp till Sinai, han gick upp för att vara med Herren. Och det dröjde inte så länge innan det plötsligt stod det en guldkalv där som han hade gjutit. Och de hann med att göra det. Som om hans närvaro, som om Guds närvaro inte vore nog för dem då. Hjärtan som viker bort från Herren efter allt som han har gjort. De hade sett hans starka arm överallt. Och de nådde heller aldrig det förlovade landet, för de ville ha något annat. De ville inte ha det här, de ville ha något annat. Men vi ska inte vara oandliga som Esau och som säljer våran dyrbara förstfödelserätt. Och vi kan se att det är modernt att tända ljus nu i kyrkorna och rökelser och ikoner och det är ekumenik och samverka med andra religioner till och med och så här. Jaha, räcker inte hans närvaro för oss nu då? Vill vi inte ha den längre liksom? Är det så? Räcker inte korset för oss? Försoningsaltaret? Räcker inte att han som överste präst ber för dig, går in i det allra heligaste? Räcker inte det att han offrar sitt dyrbara, eget dyrbara blod så du och jag kan komma inför Gud? Räcker inte det här bönaltaret som du har fått i ditt liv, som du har fått i din ande? Måste vi ha något mer liksom? Vi behöver inget mer. Vi behöver bara honom. Och vi vill inte bedröva den anden som har tagit sin boning i våra liv. Vi vill inte bedröva honom. Han har tagit sin boning i våra kroppar och i församlingen. Vi behöver dig, helige ande. Vi vill göra rum för dig. Vi vill ha högt till tak för dig. Vi vill alla gåvorna som du har gett, de måste få rymmas. Vi vill inte krympa ditt utrymme. Vi vill göra portarna höga, dörrarna vida så att ärans konung kan träda in. Han vill komma in. Här ser vi, han står för dörren och knackar. Här står det: se, jag står vid dörren utanför församlingen och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag komma in till honom och äta, hålla måltid med honom och han med mig. Är inte det någonting som vi... Fantastiskt, va? Det är ju helt fantastiskt. Han vill äta med oss, han vill hålla måltid med oss. Menoran i tabernaklet, det var 34 kilo rent guld. Den var gjuten i ett stycke. Och det är tanken med oss att vi ska vara av rent guld. Vi ska vara det himmelska ljuset. Vi ska kunna bära det himmelska ljuset i våra liv då. Och därför så ser vi att Jesus går bland ljusstockarna. Han går i de sju församlingarna i Uppenbarelseboken. Han tar tempen på dem. Och därför så korrigerar han vad gäller läran. Han säger att det här måste ni rätta till. Och han säger, och därför så står det så här, att han önskar värme, inte ljumhet. Märk väl att det står att jag skulle önska. Förstår vi att Jesus kräver inte våra hjärtan, men han skulle önska. Vilken gentleman. Fattar vi det? Vilken respekt han har för oss. Men han är också samtidigt tydlig. Han säger så här: ljumhet gör honom illamående. Så det är bättre att du är kall än att du är ljum. Så att det är ett allvarligt budskap till församlingarna idag i Sverige. Vi kan inte vara patiska längre. Vi kan inte liksom tro att det här, utan nu måste vi faktiskt följa och lyssna och göra, precis som vi pratade om här innan då. Jag vill bara att vi, när allting var framställt här nu enligt ritningen och Mose hade satt upp alla grejerna, alla stänger och allting som de hade tillverkat. Man läser om det där, mängder med grejer, va. Men han satte upp allting, och vad var det som hände då? Jo, andra Mosebok 40:34-38. Sedan täckte molnet mötestältet och Herrens härlighet fyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i mötestältet eftersom molnet vilade över det. Och Herrens härlighet, i Svenska kärnbibeln, ära, tyngd, dignitet, mättade Guds närvaro, fyllde tabernaklet. Och varje gång molnet höjde sig från tabernaklet så bröt folket upp och de fortsatte sina vandringar. Men om det inte höjde sig, då bröt de inte upp. De vandrade inte framåt för den dag då Herrens moln vilade över tabernaklet om dagen och om natten. Och vi säger så här att vi längtar efter väckelse, men låter vi Gud bygga som han har tänkt med de levande stenar som vi är? Är Jesus och hans ord vår klippa och hörnsten? Ligger apostlarnas undervisning som en grund för det vi sysslar med? Har vi insatt tjänstegåvorna för att vi ska ha den här fulla bandbredden av Guds uppenbarelsen? Ligger tjänstegåvorna under de andra så att de andra stenarna kan vila på dem som de tjänare som de ska vara? Det är det som det står, tjänstegåvor är det. Eller lever kanske de här gott på flockens bekostnad? Tar vi hand om änkan och den faderlöse, de som är svaga? Skickar vi kaminen till Ukraina? Ja, det gör vi. Det är bra. Men Herren vill bo ibland sitt folk. Och det är så här att i det nya förbundet så genom Jesus så är det större än vad alla de här bilderna är då. Det är mer än det. Och vad är det vi har kommit till egentligen? Vad är det som vi står inför när vi samlas som församling? Vad är det vi kommer till? Jo, vi ska läsa Hebreerbrevet 12:18-20 och 22-25. Där står det så här: ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att det som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes, även om det är ett djur som rör vid bergen ska det stenas. Nej, ni har kommit till, vadå? Sions berg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. änglar, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i livets i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar, för om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Och vi vill inte vända ryggen åt honom, vi vill vända oss mot honom. Vi vill ta vara på allt det här som vi har fått och som vi har kommit till. Alltså, förstår ni vilka grejer vi har fått? Det här med Guds närvaro, att han bor hos oss. Förstår vi att Gud i himlen, skaparen och han som har skapat galaxerna, han bor i dig och mig, i sin församling. Han finns här hos oss och han är här just nu. Han vill möta oss. Och han tittar på oss och han ser en brud, han ser någonting vackert. Han tittar på oss med kärlek. Det är verkligen så. Och vi ska vandra, tänker jag, inåt i tabernaklet. Vi ska inte vandra ut i periferin, utan vi ska vandra mot, vi ska ha det här centrum och vi ska ha de här grejerna. Och vi ska fortsätta göra det vi har börjat med och vara uthålliga i det. Så att vi ber tillsammans och så stillar vi oss inför Herren. Tack kära älskade Jesus för dina fantastiska saker som du har gett din församling, Herre. Tack för allt gott som du har gett till oss, Herre Jesus. Vi är så tacksamma för det, Herre. Vi är tacksamma för det första att du har gett oss ett liv, Herre, som är mer än det här världsliga som vi ser runt omkring oss, Herre. Du har gett oss ett hopp, Herre. Och du har gett oss en klippa att stå på, Jesus, Herre. Och du har gett oss ditt blod, du har ju gett ditt blod, ditt rena, fullkomligt rena blod. När du levde ditt perfekta liv, det rann för oss, Jesus. Vi är så tacksamma för det, Herre. Vi är så tacksamma och vi vill ha det, vi vill påminna oss om det, Herre. Och vi vill fortsätta, Jesus, lyfta ditt ord, Herre. För ditt ord är det som kommer bestå till evig tid, Herre. Och det finns en djup, djup brunn. Det finns sådana skatter hos dig, Herre. Det finns sådana fördolda skatter och rikedomar i ditt ord, Herre. Och det vill vi ta del av, Jesus. Det vill vi att din församling ska få. Du vill smycka din församling med alla skatter som finns, Herre Jesus. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att du vill röra vid våra hjärtan, Jesus. Tack att du förändrar, förvandlar och spetsar oss och gör oss brinnande, Herre Jesus, för ditt rike, Herre, och för din församling och för vad du vill göra den här tiden i Sverige. Herre, vi längtar efter mer av dig i Jesu namn. Amen.